Äntligen, hockeyvänner. Det är dags för mig och min underbara kollega Hans Abrahamsson att prata ishockey i 60 minuter. Och du var lite osäker för veckan sedan, Abris. Är inte det här veckans höjdpunkt?
Jo, jag måste ju svara det. Jag fick ju en liten avhyvling av det där när jag sa att det kanske inte var det. Men så nu har jag ju lärt mig det och säga att det här är ju det absolut, det är höjdpunkten i mitt liv. Det är att få sitta den här timmen med dig.
Perfekt, perfekt. Du, påsken har passerat. Jag vill påstå att det här är kanske den tråkigaste påsken jag har varit med om sedan jag började jobba på Aftonbladet för många år sedan.
Ja, du ältar vidare med att inte spelas någon hockey och det gör du väl alldeles rätt i. Vi skulle väl nästan vara framme vid finalerna snart, va?
Ja, inte ännu. Det är väl i...
Men mitten på april brukar de börja där någon gång.
Ja,
på
men vi kan väl säga att semifinalerna, vi kanske hade haft en match 7 i Färjestad och så har du och jag suttit och kollat på några tågresor som inte går under påsken, för det är den värsta reshelgen, alltså i alla fall vanligtvis då. Nu har ju covid-19 sett till att ingen vågar resa någonstans, men du vet ju själv, bokat flyg upp till Skellefteå under påsk, hur lätt är det?
Ja, det är billigare att flyga över Atlanten i alla fall än att flyga upp till Skellefteå över påsk eller Luleå eller något sånt där. Så att det brukar vara utlösa priser och ont om platser.
Jag saknar hockeyn enormt. Jag tycker att det är värdelöst. Vad sysselsätter du med som klarar undan och tycker att livet är helt okej ändå?
Ja, men har du gammalt hus, stort tomt och många barn, då finns det att göra ändå, kan jag säga. Så att, då får man hålla på med det och man ligger lite efter på många plan där, så att, då får man försöka ta igen det nu då.
Hade det inte varit skönt att bara åkt iväg och så bara hyra in en snickare och lösa uppgiften?
Jag vet inte fan, alltså det är 100, vad är det vi har i trakt, 179 spänn per dygn i Sverige, det blir inte mycket, man har inte råd.
Jo, men då kan du fokusera på tacklingar, domarskandaler och citat och så vidare, så får de hemma jävla lösa allt på hemmaplan.
Jo, men det har jag gjort i 15 år och det har ju varit jättekul, så att, men jag kan ju inte påverka, man ska lyfta fram någonting, så är det ändå att jag är helt okej på att liksom ta det som det är. Nu är det som det är och vi får gilla läget lite grann. Och så finns det ju mycket att surra om ändå. Det är ju lite kul tycker jag att det ändå poppar upp saker. Och man märker engagemanget bland fans. Och det saknas ju aldrig ämnen när vi sitter och...
Innan jag släpper dina jävla problem så måste jag höra, vad har du för trubbel med huset nu då?
Nej, inget speciellt mer än att det är de här gamla grejerna som måste åtgärdas och sådär, vet du.
Men är det rensa hängränner och putsa fönster, är det på den nivån?
Ja, eller är det, kommer fram dit nu, så att det är en liten lucka nu efter de här stora renoveringarna, så får man hålla på med lite småplock. Men snart är det väl dags att gå varvet igen, skulle jag tänka mig, så då blir det full fart.
Ja, vi får inte prata för mycket privat bjäfs. Vi brukar ju få kritik för det också då. Men vi kastar oss väl in i den största snackisen den här senaste tiden, senaste veckan. Det är även en vecka sedan nu som du och jag avslöjade, eller fick en fantastisk intervju med Björn Hellqvist, där han berättade att det var kittlande att få träna Leksand och att han är Leksands första namn som huvudtränare. Jag ringde och berättade dig att vi hade det här på gång. Hur kände du när du fick det samtalet? Fick du lite puls då när du rensade hängrännerna?
Ja, då satt jag väl och jobbade tror jag. Så då rensade jag inga hängrännerna. Jag försöker ju jobba lite ibland. Nej, men alltså jag trodde kanske inte att Björn Hellqvist var liksom Thomas Johansson kompatibel. Så det namnet hade inte jag riktigt tänkt på. Så på så sätt så blev det, åh fan, den känslan man ska ha, som man får lära sig på journalistutbildningen, när du känner, åh fan, då är det bra grejer. Och det här, kände jag ju liksom att här finns det ju någonting som vi behöver få ut och som kommer att väcka engagemang och känslor och sådär. Och det är ju egentligen, det är mycket där vi hamnar också. Det kan väl förklara det, att det handlar inte, alltså det handlar ingenting om vilket lag det är eller vem som gör vad eller om vi tycker illa om den klubben eller den klubben. Det är ju grejen i sig. Sen om det hade varit Växjö, Rögle eller vilka den hade varit, så är det ju själva situationen i sig som är lockande. Och det har väl många fans svårt att förstå, för de tror ju alltid, eller ofta i alla fall, att det liksom är för att vi tycker illa om den klubben eller tycker bra.
Men visst tycker du illa om Modo? Du gillar
ja, ja, jag tycker jätteilla om Modo, jag tycker jätteilla om Leksand, jag tycker illa om alla klubbar. Nej, jag tycker jättebra om alla klubbar. Framförallt om de gör bra saker.
Du, ett sidospår bara. Det är ju säkert 25 år sedan nu, så var jag på en föreläsning med Sigurd Glans, den gamla tidningsräven. Det var väl han som lyfte upp Aftonbladet till bli största printtidningen i Sverige för massa år sedan. Och han sa just det, att Det ni ska leta efter, pojkar och flickor, det är ofanismen. Det är det bästa vi har. När tidningsläsaren säger ofan när han läser en text, då har ni lyckats. Då har ni fått, då har ni väckt deras uppmärksamhet. Så att, det tror jag att vi uppfyllde nu ofanismen med den här Hellqvist-storyn då.
Ja, jo, absolut. Absolut. Så, och när vi känner det också, som har varit ganska länge i det här yrket, då känner man att då har man ganska bra känsla för när andra tycker lite likadant också. Så här kände väl att det var en bra grej.
Det var inte ett OK med litet O från dig, utan det var ett ofan alltså.
Ja, absolut. Det var ett ofan.
Ja, bra. Men du, vad säger du om hela storyn då? Det har ju tyckts om det, det har liksom skrivits om det här. Vem gör rätt och vad ska ske? Vad är bästa utgången? Vad säger du om fortsättningen? För den är ju inte död. Modo hävde att boken är stängd. Men i min värld så är det helt omöjligt att stänga den boken.
Ja, nej, men alltså saker blir som saker är tänkt att bli på något sätt. Det är ju det fina i det. Jag menar, det här kommer att gå så som det är tänkt att gå, om vi kan säga så. Att det kommer att lösa sig åt det ena eller andra hållet.
Och, men vad är lösa sig då?
Nej, men all erfarenhet vi har av de här situationerna, så kommer ju Björn Hellqvist att träna Leksand till nästa säsong. Sen finns det alltid undantag. Det finns alltid något undantag som liksom välter omkull alla de här fastslagna teorierna som finns, oavsett vad det handlar om, så finns det alltid något undantag, och de vet man inte exakt var de finns, men med största sannolikhet, det jag tror kommer att hända, det är att Björn Hellqvist tränar Leksand nästa säsong.
Ja, kan verkligen Modoledningen backa? För då har ju de gjort en nästan dubbel vurpa mot sina fans. Först blir de arg för att Hellqvist säger så här. Sen så ger de en munkavle och sen bedyrar de lovar till allehandes duktiga journalister, Pelle Hägglund, gång på gång, Björn ska vara kvar. Mm. De lämnar inte en millimeter öppning, utan de skriver fast i sten, han ska vara kvar.
Jo, och sen får man väl också se, men det här stöter ju vi på gång på gång på gång när det handlar om sparkade spelare som ska sparkas eller spelare som ska lämna en klubb eller komma till en klubb, så är det ju starka förnekelser utåt i väldigt många fall. Sen kommer saker i en annan situation, och då gäller inte den tidigare sanningen. Men det är väl klart, och jag menar, i ett förhandlingstaktiskt perspektiv så är det ju exakt så här man ska göra, som Modo har gjort, eller som, ja, vi kan komma in på det senare, men som Växjö har gjort med Samhallan till exempel. Att man är ju naturligtvis, lämnar man en öppning, så har man ju satt sig i ett, försämrat sitt förhandlingsläge. För nu handlar det lite grann, Modo kan ju mycket väl tänka sig att, eller vill ju ha Björn Hellqvist kvar. Och det sämsta som kan hända för dem, det är att Leksand känner att oj, det här var blankt nej, vi försöker inget mer, de får behålla Björn. Då är det alternativet. Det andra alternativet är att Leksand inser att oj, här lär vi faktiskt dunka på den stora trumman om den överhuvudtaget ska få dem att ändra sig. Och det innebär ju oftast att man kommer med ett betydligt bättre erbjudande då om hur man ska lösa den situationen. Så Modo sitter ju på trumfen, och det är ju Leksand som på något sätt måste agera i det här. Ska man liksom försöka gå in och betala de här pengarna som det kommer att handla om i slutändan, eller ska man gå vidare med ett annat namn? Och det är inte skrivet i sten. Man kan ju också uppfatta det här nejet från Modo så pass starkt så att man väljer att inte gå vidare. Sen kan det finnas en önskan hos Hellqvist att hamna i Leksand, men på något sätt så hamnar det ju i ett... Det är ju inte Hellqvist heller som bestämmer det här, utan det är ju Leksands styrelse och Leksands klubbdirektör, sportchefer och styrelse som tillsammans bestämmer om man verkligen ska gå all in på Björn då, och försöka få loss honom.
Men som jag upplever så har de gått all in, men att frågan, pucken, bollen ligger ju upp i Modo, och det är väl nu de...
Ja, men Modo har sagt nej.
De måste ju dra det ett varv till. Ja. Hur länge kan de verkligen rädda upp situationen med Björn i Modo? Är han motiverad att gå till jobbet 08.00 varje dag och komma hem 20.00? Kommer han ge järnet att jaga nyförvärv? De har knappt någon trupp till nästa år. hungrig att driva upp ett nytt Modo som blir en contender och åta sig upp det SHL?
Nej, och det beror ju lite grann på vad man hamnar i det här också. För det kan ju bli så rent teoretiskt, att eller rent praktiskt också, att Leksand söker sig andra vägar. Man kanske går på ett annat tränaralternativ, och då, vad har Björn för alternativ då? Ska han sura och vara kvar där i Ängelholm, eller ska han ändå ta sig an moduppgiften och sagt att ja, men vi gjorde ett försök, jag ville dit, Leksand ville ha mig i Mod, och så nej, vi måste ändå gå vidare och det finns jobb för mig nästa år. Jag säger inte att det blir så, men det är klart att det finns ju en liten idé, menar också, men frågan är vad gör Leksand nu i andra, som andra serven? Går man, tycker
jag
man
att jag, försöker, jag, ja. Jag tror att jag har koll på den, men vi kan göra lite cliffhanger så vi håller lite på.
Spännande. Ja, nej, och sen är det ju, sen får jag väl ta upp det här innan vi lämnar ämnet. Jag är ju på ett sätt ganska överraskad över vissa reaktioner i det här, att man då, så nu vet du också att jag har inga starkare känslor för Leksand än för Mod och än för någon annan klubb på det sättet, men jag måste säga att jag blir förvånad över att man målar ut Leksand som den här, jag vet inte vad, alltså det var minst sagt det svarta fåret. Liksom det fanns ingen hejd från vissa tyckare om hur bedrövligt det var Leksand hade agerat. Och jag förstår ju att det skapar rubriker och det skapar reaktioner och så, det förstår jag. Men om man tittar på det här med att gå på tränare och även spelare som har kontrakt, så är det inget unikt. Vi kan väl räkna upp en handfull sådana exempel. Jag menar, nu har vi ju Viktor Stråle bara idag som Brynäs går på med och har köpt loss från Frölunda, eller om de fick honom ändå, det vet jag inte. Vi har ju Modos sportchef Fredrik Glader som högst involverad i den här Hellqvist-saken, som lämnade sitt guldjagande Luleå bara precis i samband med seriestarten för knappt ett år sedan. Vi har ju Bern som hör av sig till Sam Hallam här och vill ha honom dit, eller kolla om han kan vara aktuell. Vi har ju Micke Sundlöf som visserligen hade en out från Modo, men som gick till Brynäs och lämnade Björn Hellqvist i sticket där uppe, fast de hade sagt att de skulle göra resan tillsammans under flera år. Så jag menar, det här är ju inget unikt. Jag förstår inte vad man, om man inte har liksom, sen kan väl jag tycka att i den bästa av världen så fullföljer man kontrakt och så, men att ledare och spelare får erbjudanden från högre ligor och lockas att gå dit, det är ju absolut inget unikt, varken för Leksand eller för Modo eller för någon annan. Så därför är jag förvånad. Det vart lite långt.
Om vi backar bandet 15 år, så Bengt-Åke Gustafsson har i kontrakt med Färjestad, hoppar in till Tre Kronor där då, när de hade lite problem. Så att de släppte honom mitt under säsongen, om jag minns rätt. Då. Så att det har funnits hela tiden, men det här väckte ju ont blod. Men inte anledningen också att Modo har tappat så många spelare. De fick aldrig någon chans att gå upp. De var ju på väg tillbaka efter de ramlade ur här för 4 år sedan. Och så händer det här. Helt bisarrt, helt sjukt. Alltså, de har tappat precis allt.
Ja, de har tappat jättemycket, och jag har ju uttryckt att jag lider med Modo, och det gör jag givetvis också i det här fallet. Men att attraktiva tränare eller spelare lockas av klubbar högre upp i systemet, det är ju inte på något sätt konstigt eller unikt. Nu vet jag att Björn Hellqvist är på 3-årskontrakt i januari, men för mig är det ju ett 1-årskontrakt i och med att han har en out om 1 år. Så för mig blir det ju... Vi har ju, det kommer väl också kanske komma in på spelare som skriver på 3-årskontrakt och inte ens gör klart sin första säsong utan åker till KL. Va? Så att det här är ju den verkligheten, en marknadsekonomi på något sätt som vi har, och det är ju bara att gilla läget. Och jag menar, gör man saker bra fullt ut, så har man ju goda möjligheter att få behålla de spelare eller tränare man har. Gör man det inte, ja, då är ju risken stor att man lockas av andra erbjudanden. Jag tror att det har ju runnit en del vatten under broarna sen Hellqvist skrev på sitt kontrakt med Modo också. Om allt var tipptopp och han trivdes där uppe på alla sätt och vis, så hade han ju naturligtvis gjort det här året där uppe. Det är alldeles övertygad om. Utan jag tror att det har varit en ganska, ganska tuffa säsonger. Jag var inne på det tidigare. Sundlöf lämnade för ett år sedan. De skulle göra tillsammans. Jag tror Hellqvist fick ta stor del i lagbygget till den här säsongen. Fick dubbeljobba som tränare, sportchef där. Nu tappar man ytterligare en gång då, måste bygga nytt igen och kommit in en ny sportchef, och jag vet inte riktigt hur de synkar och sådär. Så att det finns ju grejer i det här som gör att den här dörren öppnas för Leksand. Sen kan jag väl tycka också att kanske Thomas Johansson, hamna lite snett på tränarvalet. Det är klart det är inte optimalt att man måste gå på en kontrakterad tränare i april för att man inte har något riktigt annat alternativ.
Ja, men egentligen så frågar jag han och Björn är sugen och sen har de ju slängt bollen till Modo.
Ja, jo,
egentligen
absolut.
Är de ju där.
Ja, jo, absolut. Och det har de ju all rätt att göra.
Varför är Björn Hellqvist så attraktiv på marknaden? Vi har haft Brynäs som var på han också. Det ryktas om Skellefteå, jag vet inte om det stämmer. Brynäs vet vi. Och nu Leksand då som väljer att efter en analys av sitt spel och analys av marknaden så rankar man honom före Tommy Samuelsson, Lillis Lund, ja, finns säkert andra arbetslösa tränare där ute. Men vad är det som gör att Hellqvist är så ja, attraktiv på tränarmarknaden?
Jag tror han står för väldigt mycket ordning och reda. Och de klubbar som i första hand uppvaktat Hellqvist är ju klubbar som behöver ordning och reda. Det var ju lite hans mission i Malmö att få bort den här glida kulturen som var där nere när han kom dit. Jag tror att det var en stor anledning till att Micke Sundlöf ville ha upp Hellqvist i Modo och även ville ha honom till Brynäs om det hade gått att lösa. Och jag tror också att det är en stor anledning till att Thomas Johansson vill ha honom till Leksand. Han vill ha en hårt jobbande, strukturerad tränare som har ordning och reda på sakerna och som står upp när det blåser. Och är liksom, jag ska inte säga att han gillar det, men han har inget emot att stå där när det är tufft heller. Va? Och det tror jag framförallt lockar dem. Sen kanske inte det.
Det är väl senaste veckan ett bra bevis på att han har inga problem att vara mitt i en orkan. För att tänk dig när han ska åka upp till Övik alltså och vara i hallen. Och många kommer ju vilja ha liksom ursäkter av honom. Han har en väldigt lång väg tillbaka om han nu liksom då väljer att retirera och fortsätta i Modo. Han måste ju nästan göra en offentlig avbön att han blivit felciterad eller att han har drabbats av något slag i huvudet eller någonting. Alltså, han måste göra en riktig kovändning.
Alltså, jag känner inte Björn Hellqvist jättebra, men jag har velat prata med honom några gånger och jag har träffat honom i samband med matcher många gånger. Jag får inte intrycket av att han är en person som bryr sig jättemycket om vad folk runt omkring tycker om honom.
Jag tror och det är en jäkla styrka att vara det, för jag bryr mig lite för mycket vad andra tycker
ja,
och tänker, och det är ju en nackdel.
Ja, man kan vrida och vända på det. Det kan väl vara bra att man är mottaglig för vad andra tycker också. Det är nog för och nackdelar med det. Men han är inte tränare för att han ska bli populär. Alltså bland fans eller bland spelare eller vad det än är. Och det är också det här med att man tycker liksom att taskigt klubbhjärta. Jag uppfattar inte honom som en tränare som ligger och kysser klubbmärket hemma på kvällen innan han lägger sig. Däremot är han extremt noggrann och professionell med det han gör och när han jobbar med det. Men han har ingen sån här vision om att bli den populäraste tränaren ever i någon klubb eller i hockey Sverige heller. Va? Så därför så tror jag att han Jag tror inte att han har något jätteproblem med om det skulle bli så, utan han går in och gör sitt jobb som vanligt och det har ju visat sig att det ger ofta ganska bra resultat och då kommer också tongångarna att svänga en del. Men det är klart att han inte satt sig i någon lätt sits, men det var väl också kanske, han är ju inte dum Björn, alltså det, utan att veta så skulle jag vilja påstå att han blev ju inte tagen på sängen av att vi liksom ringer och konfronterar honom med de här uppgifterna, utan alltså han har säkert en plan med det han säger och har ju liksom kalkylerat i vilka negativa effekter, vilka positiva effekter får att jag säger så här. Så att, jag tror att
han har ju en out om, vad ska vi säga nu, 11 månader kanske man ska säga. Och den är på 300 000. Det vill säga han kan börja säsongen i september här, säga upp kontraktet och sen, ja, några månader sen så efter säsongen då, så drar han. Och då får Modo 300 000. Vad tycker du en skälig peng som Leksand ska betala till Modo för att lösa honom nu?
Nej, men det är väl svårt att säga att det inte ska. Alltså, det är klart att det kan nog hamna uppåt en miljon. Det tror jag. Och det ska vi kanske göra.
Är det värt det?
Leksand har väl slängt bort en miljon förut på sämre saker än att köpa loss en bra tränare. Jag menar, det finns väl många exempel på klubbar
du kan ju få en hyfsad högerforward för en miljon.
Ja, men jag upprepa mitt mantra att SHL är en tränarliga mer än en spelarliga. Jag skulle mycket hellre lägga en miljon på en bra tränare än en miljon på en höger forward i tredje kedjan. Så att,
eller med en miljon kan du nästan vinna guld i damhockeyn.
Ja, det vet jag inte, men ja, du kan.
Nästan
ja,
sa jag. Nästan.
Ja, men jag tror inte man ska liksom, det blir lite att ställa saker mot varann, blir lite konstigt. Det är ju som i, ja, det tycker jag inte blir så relevant, men om man nu gör det, så en miljon, det kanske låter väldigt så här, ja, inte så jättesympatiskt när man liksom säger det, men för SHL-klubbarna har i alla fall för den här krisen har ju inte en miljon varit jättemycket pengar, och man har inte direkt vårdat sina pengar så där supernoga vissa klubbar heller, så att i det här fallet, om det nu kostar en miljon, om det nu räcker, så kan det visa sig vara väldigt väl investerade pengar, för jag menar, får du
men
ut...
det måste vara det dyraste utköpet vi har haft i svensk hockey någonsin.
Jag är dålig på tränarutköp. Jag vet att, ska vi tänka, Robban Rosén från AIK till Växjö, kan inte 100 den större, men den vet jag var ganska omtvistad där när han gick till Växjö där från AIK, och där vet jag att Växjö i alla fall fick betala en rejäl sudd, om inte jag minns helt fel nu.
Och Myran Gustafsson från AIK till Linköping, ja, kostade väl lite också.
Ja. Det är ju risk att man glömmer många när man sitter så här nu på uppstudsa. Men det är väl klart att det kan vara... Det är ju inte så himla vanligt med just huvudtränare då kanske som går till SHL, och där man är så långt ifrån varandra från början. Så därför är det ju inte jättevanligt att det blir på det här sättet. Men
du, jag har vänt på lite stenar, och jag har liksom suttit och tjuvlistat på Café Siljan här, och jag har gått på strandpromenaden i Leksand här och haft liksom mina stora öron på mig. Vet du vem jag hör som är Leksands plan B?
Nej, det kan jag skulle kunna tänka. Jag skulle veta vem jag tycker skulle vara plan B, men jag vet inte.
Ja, men vem är det då? Vi börjar så.
Jag skulle definitivt ha gått på Tommy Samuelsson. Det skulle jag gjort utan tvekan. Och det kanske...
Fast jag tror att Tjomme inte vill ha honom.
Nej, det är ju uppenbart.
Att Expressen hade de där uppgifterna då. Men det man ska veta också att två assisterande är ju klara. Fredrik Hallberg och Mikael Karlberg. Så att det är ju bara en head coach som ska in. Så att de ska ju inte ha två tränare till, utan det är ju max en tränare till de ska in med.
Ja, det är intressant också om de assisterande tackar ja, eller oavsett vem som blir huvudtränare. De kanske tackar ja till om det blir under Björn Hellqvist, det vet jag faktiskt.
Ja, så är det ju, men jag tror ju att de har svårt att backa ur, eller så har de kanske fått någon löfte att det blir han. Och vi får se hur det blir. Den här kommande veckan blir ju superintressant att följa Hellqvist Gate här. Jo, den jag hör är på väg in som plan B. En liten skräll för mig är Martin Gudmundsson. Född i Rättvik, men kanske mest förknippad med en både spelare- och tränarkarriär i Almtuna. Han var ju huvudtränare för Almtuna den gångna säsongen och räddade ju laget kvar då, om man kallar det för det. Kanske lite överord då. Men han räddade laget kvar i Hockeyallsvenskan då. De fick ju tillbaka sin plats i Hockeyallsvenskan ganska sent. Så att de var ju stort sett tvingade att bygga ett nytt lag då. Men nu blir han inte kvar i Almtuna, utan det blir Robert Kimby som tar över. Kan du någonting om Martin?
Inte mycket, mer än du berättade här. Jag vet ju att han slutade som spelare väldigt tidigt. Jag vet att han...
33 år bara.
Ja, han är det nu ja. Mm. Ja, men han har ju, det var ju bra länge sedan han slutade som aktiv, och har ju varit tränare.
Han slutade för 10 år sedan.
Ja, du ser, 23 var säkert någon skada eller någonting kan jag tänka mig. Har ju tränat Almtunas junior, var det juniorverksamheten, det vet jag också. Och fick ju som du var inne på nu komma in där i A-laget och bli headcoach där. Han har ju varit lite assisterande, lite headcoach. Jag undrar om inte han var där när Niklas Falk kom in där också på något sätt. Ja, nu sitter jag och killisar lite, men vet du vad jag måste säga? Oj, säger jag då, om det nu är som du säger att de går på honom som andra namn. Det var en stor överraskning för mig.
Mm.
Och det tror jag inte.
Martin var ju en supertalang på ishockey. Kom trea i TV-puckens poängliga. Öste in poäng och mål som junior. Men precis som du är inne på, så la han av som 23- och 24-åring då. Och sen dess har hakat på en tränarkarriär då. Och varit både hand om ungdomslag och även representationslag och T-pucken i Uppland. Så att han har ju faktiskt varit head coach eller senior coach några år där, så att det ska vara intressant att de om de vågar testa honom. Men du, visst har Thomas Johansson haft sin grabb i Almtuna? Är jag rätt ute där?
Ja, Simon har varit i Almtuna. Absolut.
Ja, ja, då, ja, då har han säkert fått lite input där och hört sig för hur, vad han går för och inte går
för. Jo då. Men jag blir lite sådär, jag vet inte riktigt var vi landar i det här. För ena stunden har jag att man är väldigt inne på att flytta upp det här spelsystemet från J20 som man haft i Leksand, att det ska vara det som styr i även går upp i A-laget. Jag hör även att Thomas Johansson väldigt gärna vill vara med och kunna ha åsikter om hur ska spela, så då är Martin Gudmundsson en sån person som skulle kunna vara aktuell, men samtidigt Björn Hellqvist vill man helst ha, och det är ju en coach för mig som har väldigt, en väldigt tydlig idé om hur han vill agera, om du inte kan argumentera.
Men det är ju lättare att styra Martin Gudmundsson än att styra
men
Thomas Johansson.
Jo, men inte lättare än att styra Björn Hellqvist. Så var...
Nej, men där är man kanske helt överens på. Så här vill vi spela hockey.
Så här, nu får Björn komma in och bestämma.
Nej, men det kanske Björn kanske är inne på exakt. Vi ska spela Oskarshamnstuket, så här har vi tänkt oss. Jo. Så det kanske Tjomme tycker är helt kanon.
Ja, men det är ju inte exakt så han vill spela. Så mycket kan jag väl säga i alla fall. Så att då har han ju två alternativ. Antingen så tar vi in Björn då, som får liksom spela. För om du inte kan argumentera mot Björn på ett bra sätt så att han tycker att din idé är vettigare än hans, då kör han på sin idé. Så enkelt är det ju, va. Eller så tänker Thomas Johansson då att nej, men då tar jag då, det andra alternativet är att vi tar in någon där jag har ett större inflytande då. Så att det blir intressant att se vilken väg man väljer. Det är jag har ju varit inne på att jag tror att det är den positionen som han befinner sig i nu, med det här vi har skrivit tidigare om att det finns folk utanför som gärna vill att han försvinner från sitt jobb, så tror jag att det hade varit bra om man hade fått in en tränare som står pall när det börjar blåsa efter 10 omgångar där, i om det nu inte går speciellt bra. Och där tycker jag att Björn Hellqvist är ett alternativ, där tycker jag att Tommy Samuelsson är ett alternativ. Jag är inte lika säker på att det är rätt att sätta Gudmundsson i en sån situation, eller vad ska vi säga, Jörgen Benström.
Det är ganska bra trio, Martin Gudmundsson, Mikael Karlberg, Fredrik Hallberg. Jag tycker att det känns stabilt faktiskt. De kommer inte ha några lugna träningar. Det kommer att vara ett vältränat Leksand nästa år, oavsett vem som blir huvudtränare.
Så kan det vara, men SHL handlar ju också mycket om att stå där med den där kameran i facet efter förlusten när det går tungt, då, eller med reportrar som är bredvid, och kunna stå upp och fejsa det. Och där, vem av de här tre gör det? Det är ju den stora frågan då som jag ställer mig. Men absolut, det är jättegedigna hockeypersoner alla tre, så det är inte det. Men det är lite speciellt att vara huvudtränare i SHL. Man kommer inte ifrån det, även om staben är jätteviktig och allt runt omkring. Men någon måste stå där också och palla med. Framförallt när det går tungt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det har varit ett långt Hellqvist-block här, men jag tror att ni lyssnar uppskattar det, för det var ju det som berörde och fick i alla fall sociala medier att gå bananas. En annan sak som väckte känslor förra veckan, under påskhelgen här, en påskhelg blir ju som lite att man läser inte tidningar. Man kanske gör det nu när man bara är hemma och så vidare. Men det vart ju helt klart nu att Linus Johansson och Marcus Lillis Nilsson lämnar Färjestad. Och det här var ju någonting som du och jag skrev om för en månad sedan. Eller kanske en och en halv månad sedan.
Ja, efter Beijer Hockey Games var det i alla fall. Det här var ganska precis.
Ja. Och det var många som kanske inte trodde det på det. En lokaltidning i Värmland gav oss en liten känga där och sa att Linus Johansson blev minsann kvar då. Men om vi ska sträcka lite på oss, så hade vi faktiskt rätt igen där. Jag vill absolut inte vara präktig, men vi har haft en bra nyhetssäsong 19-20 måste jag säga. Men varför vi vill prata om det här, inte för att sitta och hylla oss, det är ju lite det här med hur litet kontrakt värt. Och vi går till Linus Johansson, så förlängde han alltså, om jag minns rätt nu, 17 januari så ska han på nytt kontrakt i Färjestad. Förlängde under flera säsonger. Och sen vips, typ 45 dagar senare kan han komma överens med Sochi. Är det bara att acceptera eller kan vi inte göra någonting för att det ska sluta vara så här?
Jo, men den frågan är ju ganska enkel. Antingen så accepterar man det och skriver in den typen av klausul som Färjestad har gjort nu, för det ska väl vara noga påpekat. Både Marcus Nilsson och Linus Johansson har ju utnyttjat en klausul som gjorde det möjligt att redan innan nya kontraktet börjar gälla flytta till en annan klubb, och det är ett val som Färjestad har gjort. Eller så väljer man att inte skriva in sådana klausuler och riskera att tappa de här spelarna till andra svenska klubbar eller utomlands. Det är ju de två alternativen som finns, så att det går visst att göra någonting åt det, men det där är ju en avvägning för en sportchef eller en general manager och hur man gör.
Ja, det var ju en out också för båda spelarna utan en rubel eller dollar i ersättning. Det är ju så här, han sa ju så Peter Jakobsson när jag pratade med general manager för Färjestad, att det är bara att acceptera, det går inte att göra någonting åt då. Men jag tycker att man kanske kan prata ihop sig på något sätt. Förlänger man under säsong, lite som Linus gjorde där, att ja, jag vet inte, kanske man ska försöka vara kvar då, jag vet inte.
Jo, men då måste klubbarna ställa de kraven. Det är ju olika också i SHL. Jag vet att en sån som klubb som Rögle till exempel, för att ta ett exempel, de jobbar ju väldigt lite med klausuler första året på kontraktet och säger ofta blankt nej till det. Nu var väl Roman Will ett undantag här i alla fall och så, men det finns ju klubbar i alla fall som jobbar på det sättet, och det är ju någonting som de måste välja, men det går ju inte. Vi kan ju inte förhindra att skriver man in klausuler, då får man bara acceptera att så är, eller också får man ta den risken att de går till andra klubbar, för spelarna kommer ju alltid att se till sitt bästa. Den här diskussionen hade ju om Modo också till exempel, går det att göra någonting? Ja, det är svårt. Jag menar, det lockar. Jag menar, NHL lockar svenska spelare. De väljer att gå dit. KL lockar med pengarna. Det är lätt att gå dit. Jag menar, det är ju mycket spelarnas marknad under den här tiden. De är aktiva och framförallt om de är duktiga. Då sitter de med trumf på handen. Att, här, men jag vill ha en outen. Får jag inte den, då skriver jag inte under någonting. Och då finns ju risken att de hamnar i en annan svensk klubb. Det jag skulle önska däremot är väl att klubbarna var ganska tydliga när man går ut med de här förlängningarna, att man inte basunerar ut det som nu har Linus skrivit på för 3 år, utan att man är tydlig.
Nej, det är ju 1+1+1 typ liksom.
Ja, om det nu är så att det är klausul varje år eller bara. Sen är det väl önskvärt, tycker jag, om man skriver ett lite längre kontrakt. Exempelvis som Björn Hellqvist nu då, han hade ju ingen out första året, och det är väl någonting som man ska försöka i alla fall få till, att vill de bryta det redan innan det börjar gälla, då måste det i alla fall finnas en att de får köpa loss dem i så fall, lite grann som Linköping fick pengar för Mårtensson och Weinhandel en gång i tiden där, som de nästan livnärde sig på, att det i så fall är en sån grej. Men förhandlingsläget var väl inte bättre?
Tidigare var ju så att outen var ganska tidigt i svensk hockey. Förut brukar man prata om att det var typ den sista februari så ska spelaren ha brytit kontraktet. Jag har en känsla då att agenterna lite vunnit den här förhandlingen, det vill säga att man har skjutit fram outen så att man har fått mer tid på sig att få in mer kontraktserbjudande, och det är ju tuffare för klubbarna. Det blir nästan som NHL-outen då, som gäller till i juli, va? Det där är svårt. Hur kommer det påverka Färjestad det här då?
Ja, men det är klart att toppspelare är svåra att ersätta. Det är väl som för Rögle med Cody Curran och Ted Brithén. Det är ju också tuffa tapp. Sen får man väl ändå ha en tro på den organisationen man har. Att man driver en sån verksamhet så att det kommer. Man hittar nya stjärnor och man kanske får spelare som är redan i truppen att utvecklas och bli landslagsspelare och sådär. Så att jag tror inte att Färjestad går under för att Marcus Nilsson och Linus Johansson försvinner. Tvärtom, jag tror de kommer att vara topplag även kommande säsong. Men det är klart att det ställer ju vissa krav på den som ska rekrytera och plocka in de här ersättarna, om vi säger så, för de här. Det ställer också krav på organisationen att vi kanske måste utveckla de vi har för att bli ännu bättre också. Va? Så att det är klart att det är lättare om man får behålla sin stomme och sina stjärnor år efter år efter år. Men jag tror inte man ska lägga sig ner och liksom lipa över det här, utan man får bara kavla upp, och jag menar, Marcus Nilsson och Linus Johansson var inga superstars när de kom till Färjestad. De har blivit bra där, även om Linus hade en bra säsong i Djurgården, så har ju de ändå utvecklats där, och det finns säkert andra sådana spelare som man kan hitta.
Och jag tycker att det är lite, jag vet inte vilka ord man ska använda, tragikomiskt kanske, men det var ju så att hela Värmland vrålar ju mot Johan Garplöv bra många gånger när han inte plockade med Marcus Lillis Nilsson då. 30 kronor då, och trots återbud så vet jag att någon gång så plockade min Emil Sylvegård 30 kronor, och då började ju, då var det ju som att det fick en stor hockeystrok över hela Värmland, för då undrar jag folk, va? Tar de ut Sylvegård men inte vår poängkung? Mm. Men nu kanske det var olika roller, men så kom man till slut med efter ganska många avhopp till Beijer Hockey Games här i februari och gjorde succé, och jag lovar det, hade han inte kommit med Beijer Hockey Games så hade han inte fått det här kontraktet i Ryssland. Och då hade vi inte behövt ägna 20 minuter åt det här i vår podd.
Nej, och lite så kanske Peter Jakobsson också tänkte när han gick med på den här outen redan efter första, eller inför den här första säsongen på nya kontraktet. Att de kom inte ens med i landslaget här. Marcus Nilsson kom inte ens med där. Och risken att de är attraktiva för KHL-klubbar är så liten. Så att jag går med på att skriva in det. Vi fick ner kanske några 10 000 lappar i månaden där. För det är också en sån sak som vi ska ta med. Att, nu är inte jag agent, men jag skulle kunna tänka mig att som sportchef också. Att går man med på att skriva in de outen som de får, så går också lönen ner en aning. För det är ändå en förmån för spelaren på något sätt. Så jag skulle kunna tänka mig att även att det blir att spelaren måste ge någonting tillbaka också för outen. Har vi la out så är den här lönen, inte out så är det den lönen som gäller.
Och det var så jag hörde om Björn Hellqvist, om man ska försvara Modo, att han fick ganska hög lön i Modo för att han inte hade en out. Mm. För då var ju de säkra på honom.
Mm.
Så att det talar ju för Modo och hela att de gjorde ju sitt. Mm. De gick med på en hög lön, men då kände de att de var safe på grund av att det inte fanns någon möjlighet att komma ur det här. Då. Men ja, fortsättning följer där. Jag skrev en text i helgen att två stycken, en duo som kan ersätta Lillis och Linus är Lundin och Jonathan Dahlén från Timrå, som var en powerduo där. Tror du den duon skulle funka i Färjestad och SHL? Har de den här så kallade SHL-motorn i sig?
Jag är väl inte helt hundra, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju spännande kombo och ett spännande val till en ganska rimlig billig peng. Men jag vet inte om jag skulle ha lagt... Det är ändå två nyckelspelare man ska ersätta här, och för mig blir det kanske lite väl chansartat, om jag ska vara helt ärlig, och sätta in de här två på de två positionerna. Däremot spännande kanske att prova dem lite mera som jag kan tänka mig att HV tänker runt Fredrik Forsberg och Kokkonen, kanske att man är en tredje kedja någonting. Dahlén visserligen kanske är så pass bra så att han kan spela på en Lillis position. Lite osäker däremot om han och Lundin är en toppduo i SHL, det måste jag säga.
Jag tänkte de hade sånt bra stäm på isen.
Oh,
stämmet försvinner inte bara i, liksom, slängs ju inte ner i världen, utan den borde ju hänga med också även i Värmland.
Jo, men nivån ökar ju. Jag menar, det är ju som att säga att bara för de har bra stäm i allsvenskan så kan de spela NHL tillsammans och ha bra stäm. Det är ju så att svårighetsgraden ökar ju hela tiden, va? Och frågan är ju om de kan vara den här superdynamiska duon även i SHL. Och jag säger inte att de inte kan vara det, men ja, jag vet inte riktigt. Jag är inte helt säker på det, men det är ju två intressanta spelare på varsitt håll där. Albin Lundin har ju inte... Duktig juniorspelare, absolut. Hade ju svårare att etablera sig, liksom, och göra poäng på SHL-nivå. Gick ju ner i allsvenskan och där lossnade ju poängmässigt. Sen är det ju så, många som spelar med Jonathan Dahlén gör ju väldigt mycket poäng, och inte minst i powerplay blir det ju mycket poäng där. Så att det är ju lite svårt att veta också exakt hur bra är Albin Lundin på SHL-nivå. Är han liksom en topp 6 forward på SHL-nivå? Inte helt säker.
Nej, och det är ju bara den här säsongen egentligen som han har exploderat. 68 poäng. Jag menar, förra gången han var allsvenskan, alltså en riktig säsong, var ju 17-18, gjorde han 16 poäng, visserligen Almtuna som är en helt annat lag då.
Sen är det ju så också, jag menar, jämför man med Gustav Rydahl, vad han var när han kom till Färjestad, så är ju Albin Lundin mycket mer uppsida på honom, och vi ser ju vad Gustav Rydahl är nu någonstans. Så att Färjestad har ju någonting man har gjort bra under de här åren, så är ju att utveckla spelare, offensiva spelare som verkligen har tagit de här stegen. Så det är möjligt att det är någon klubb man ska lyckas ta det här steget, så kan det ju vara där. Och jag återkommer till det är två relativt billiga spelare skulle jag vilja påstå.
Ja, det är väl halva priset jämfört med Lillis och...
Absolut.
Om nu inte nu budgivning på Jonathan blir helt bizarr. För jag hörde att det var lokala företagare som har gått in och pyntat in ganska mycket pengar för att han ska stanna kvar i Timrå. Och då måste ju Färjestad, ja, då måste ju slå det budet. Det är ju självklarhet. Han kan ju inte gå ner i lön för att spela i Färjestad.
Nej, och samtidigt kommer det till en fråga där det handlar om pengar, så vet jag inte om det blir så intressant heller. Att ska man hålla på bud om en sån spelare? Jag menar, jag skulle nog känna att, ja, men vill han komma hit, han ser att vi har en verksamhet där vi spelar en offensiv hockey, offensiva spelare utvecklas. Det är mer det man ska locka med Karlstad. Jag tror inte man ska ge sig in i någon budgivning där man hamnar på 200 000. Jag tror inte att Dahlén i sig heller är så jätteintresserad av just pengarna, utan han om någon har ju visat med eftertryck att det också betyder någonting är att han trivs där han spelar, och det tror jag kommer att vara det avgörande här nu, och det tror jag kommer att gälla även i Timrå där, att det är klart att han vill ha betalt och det kommer han ju att få, men jag tror inte att det är så här att det är det här kontraktet, att det är lönen på det här kontraktet som är det mest avgörande. Sen vill jag väl säga det att, jag menar, Lundin och Dahlén kan ju komma till Färjestad, och det behöver ju inte innebära att man tar in ytterligare en toppforward. Det behöver ju inte vara att Lundin ska ersätta Linus Johansson rakt av till exempel eller sådär, utan det kan ju också vara att det kommer in ytterligare.
Det kan ju vara ett sätt att locka Jonathan också, att man köper ett paket och tycker Jonathan, ja, men det här låter tryggt och bra. Mm. Och så får Jonte spela första kedjan och Albin hamnar i en tredje kedja och blir utrådat i Karlskoga i december någonting. Ja. Det kan ju bli så.
Nej, det är ju en väldigt seriös, vältränad spelare, Albin Lundin, så det är ju mycket möjligt. Han kan spela på många olika positioner också, allt från liksom en fjärde kedja till en topp 6 forward. Han är användbar på det sättet. Sen får vi se om det blir en Timrå-trist där om Anton Vedin skulle välja att komma hem också, va? Så kan det ju bli tre spelare där som känner varandra bra, eller sen har inte Lundin och Vedin spelar ihop, men det kan ju vara så. Jag skulle gissa på att Färjestad ligger på i alla fall tre forwards åtminstone som ska in där, va? Varav det ska vara riktigt bra klass på minst två av dem.
Ja, men då går vi vidare, och ett ämne som vi diskuterade om vi skulle ha eller inte, om det var osexigt eller om det var tråkigt eller om det var intressant, det var: vilka tror vi i Hockeystudion spelar i den här förlorarfinalen nästa säsong? Om inte alla är uppdaterad så förändras ju då upplägget på Hockeyallsvenskan och SHL nästa säsong. Slutspelet kommer se ut precis som nu SHL, men istället för att lag 13 och 14 spelar en direkt kval mot de två bästa lagen från Hockeyallsvenskan, så spelar de en förlorarfinal i bäst av 7. Och det lag som förlorar åker ur, och det lag som vinner stannar kvar i SHL. En modell man har i Schweiz för övrigt, men det innebär att man inte behöver möta ett Hockeyallsvensk lag i slutet av säsongen. Och min fråga var ju där: vilka tror du hamnar i den här finalen 2021?
Ja, vi ska väl säga också att i Schweiz, som inte jag minns helt fel, så möts väl ändå lagen tvärs över där, va, på något sätt i serierna där.
Ja, men det är ju... Jo, precis. Men de har ju två. Det är ju först en förlorarfinal, ja, och sen är det en kval, så är det ju allting. Så att de har ju både hängslen och livrem innan man åker ur. Ja. Om jag inte är ute och cyklar nu, så att säga. Men så jag har förstått att det är en förlorarfinal i alla fall. Och det är laget som förlorar där för att hamna i en kvalserie och så här. Så det är ganska svårt att åka ur i Schweiz.
Ja, fyra sista lagen där spelar ju en serie där man tar med sig poängen ner där. Och den som kommer sist där möter ju den som har kvalat upp underifrån där. Men nu vart det ju...
Jaha, så det är ingen förlorarfinal i Schweiz? Så då får jag be om ursäkt.
Ja, jag skulle vilja påstå att det inte är det. Men vi får kolla upp det efter programmet här. Så vi säger inte, men jag tror att det är så.
Jag är övertygad att de har haft det förut i alla fall. Det är helt hundra på.
Ja, du kan ha rätt också. Vi kollar det sen. Du frågar mig vilka som spelar förlorarfinal.
Ja, vilka lag. Ja. Du var inte så sugen att ta ut dem. Det går ju inte att tippa, sa det. Det är helt omöjligt.
Nej, men det är ju tufft i augusti och det är ännu tuffare nu. Jag skulle ju jättegärna vilja veta vilken tränare Leksand har till exempel innan jag gör ett sånt tips. Jag skulle ju vilja veta lite mer hur trupperna ser ut. Vilka spetsspelare.
Det är ju inte tränarna som gör mål. Det är ju spelarna som gör mål.
Ja, precis. Du vet vad jag tycker om det där. Nej, men om du nu ställer mig mot väggen då, så
gör det lätt för du kör lite sarg ut och säg de lagen som alla tror.
Ja, det vet jag inte vilka alla tror heller. Har vi kommit så långt i tippningen så vi vet vilka alla tror?
Jag tror att det finns klara förhandstips där.
Jag skulle nog, under förutsättning att Leksand hittar en hyfsad tränare, så skulle jag nog säga att Oskarshamn är ett av lagen. Och sen...
Jag tror också på Oskarshamn, kan jag berätta.
Sen är jag lite fundersam. Jag kan vara fel ute på det här. Det kan bli bra. Men jag är lite fundersam på Malmö faktiskt där. Med de förändringar som blir där lite grann. Med ledarstab och sådana där saker. Att, jag tror de kan få tufft. Så att jag säger väl Oskarshamn och Malmö då.
Jag håller med dig om Oskarshamn. Jag tror de har en lång väg att gå. Innan de har... kommit in i SHL-kostymen. Tog en intressant målvakt nu i Joe Canata från Björklöven. Han kommer få jobba nästa säsong. Jobba avsevärt mer än vad gjorde Löven förra säsongen. Sedan tror jag faktiskt, hoppas du inte blir förbannad nu då, men att Brynäs hamnar i den här förlorarfinalen. Det som talar emot är att Petter Andersson, speciellt första säsongen, gör en jävligt jobb med sitt lag och alla studsar upp och han har noggrannhet. Men det är min känsla nu att de har en nedåtgående trend där. Jag tror inte de kommer ur den.
Nej, det kan mycket väl vara så. Man har gjort mycket misstag flera år i rad. Och det kan ju vara att man gör saker rätt i år men blir straffad retroaktivt på något sätt också. Va? Så att det brukar ändå vara så lite grann att om du är och leker med elden några gånger så kan du bli bränd i efterhand. Va? Det kan mycket väl bli så nu. Jag menar, vi vet ju inte riktigt vad de har för lag än heller, men som det ser ut så är det väl inte sådär så att det kommer att bli någon, det är inte på spelartruppsidan som det kommer att bli någon förbättring där heller, utan det är ju i så fall om man får ordning på en tränarstab som kan sätta ett grundspel som fungerar, att man får lite lugn och lite harmoni och lite kontinuitet och sådär, så är det väl det som talar för det mer än att jag tycker att de, eller tror att de kommer att värva ihop något spelarmaterial som är så mycket mer fantastiskt än de senaste två åren egentligen. Så att ja, nej, men det är, din gissning är lika bra som min och jag är osäker på Malmö. Det kan bli bra också, det kan vara att det blir ett uppsving där, men Peter har ju kört, han har vridit trasan hårt där och varit ganska krävande, så det kan ju också bli med Fagervall en annan ledarstil, att det blir lite lättare att andas där och lite roligare att komma dit och lite sådär, så att det kan bli bra också i Malmö då. Jag tycker Oskarshamn har gjort en del intressanta saker också, jag tycker det är en relativt bra värvning måste jag säga på tränarsidan, jag tycker man ändå har tänkt lite utanför boxen där, och Canada är ju en, ska bli intressant att se honom i lite en annan miljö där med lite mer hett om öronen och så, hur han funkar och så då. Jag är inte helt hundra på att han är en toppmålvakt även i SHL, men det är ändå en liten fjäder i hatten att de plockar till så honom.
Ja, vet inte, vi skrev ju om det, att det var klart att han lämnade Björklöven, och hetas ryktet var ju där Oskarshamn. Jag tror att många av de här spelarna där uppe, att det gäller ju Modo, Timrå och Löven då, att man, alltså, så luften gick ur dem när de inte fick chansen. Jag tror att det är en dubbel effekt för många spelare, att man liksom då var på gång, det stod 1-1 i den här hockeyallsvenska finalen, Timrå ledde slutspelserien, då hade ju alla tre lagen hade ju liksom vittring i ögat, och så får man inte chansen, man är med på förfesten. Och så när det blir bankett så stängs dörren igen. Det måste vara hemskt. Det måste vara, jag kan inte beskriva det med ord, men det måste vara vedervärdigt för dem. Och så, där. Så jag förstår att de flyr nu. Liksom. För det är ju bara att kolla alla klubbar. Då. Vi ser om Timrå tappar Lundin och Jonte. Ja, då har ju de också. Då får de tänka om och tänka nytt. Och ersätta Jonte Dahlén, ja, det går ju inte.
Nej, nu har väl Timrå tappade ju både Elias Pettersson och Jonathan Dahlén för några år sedan där i första svängen där, och fick in Hollander och Jakob Olofsson exempelvis då som kommer in. Så att någonting som Kent Norberg, sportchefen, är duktig på, så är det ju att värva, mera fyndvärva snarare än att hålla på och vara som Bertil Frölund när han skulle plocka
in. Men det är ju egna leden som har plockat fram några. Nu kan jag inte J20 och J18 i Timrå så det är jättemycket, men det ska vara en jackpot om man, du har ju liksom Elias Pettersson, Jonte Dahlén, Filip Hollander, alltså det är otroliga spelare, det är ju nästan första och andra runder rakt igenom.
Nej, så är det ju. Men sen har ju Timrå också gjort det bra, tycker jag, flera år egentligen, sett till de lag de har. Så när Löke kommer dit och gör mycket poäng, Hartman kommer dit och gör mycket poäng, Albin Lundin kommer dit och gör mycket poäng. Visst, man kan säga att det är Jonathan Dahlén som ligger bakom mycket av det här, men det är ju inte hela sanningen i det, utan Timrå har ju hittat något ändå där relativt unga spelare har fått en utveckling. Så att jag tror att de kommer att jobba vidare med väldigt små medel. Och det är klart att det blir tuffare om man inte har Jonathan Dahlén i laget än om man har honom. Så är det. Men jag tror inte man ska... att det blir något fall ner i ett svart hål bara för Timrå där för att de försvinner nu.
Men det var ju Flora-final vi skulle fokusera på här. Ja. Och du tror ju Oskarshamn-Malmö, jag tror Oskarshamn-Brynäs. Vad blir skillnad nu då? Nu har vi du och jag upplevt massa olika degraderingssystem. Vi har superallsvenska, allsvenska, kvalserie, direktkval, ja, allt vad det heter. Vad får vi för... finns det något lag som gynnas av att inte behöver möta ett hockeyallsvensk lag? Jag tänker som att det kan vara jobbigare för Brynäs och Malmö och ha all press på sig om man ska möta AIK eller vilket lag nu det kan bli som kommer nerifrån. Nu behöver man ju bara möta ett lag som man har mött flera gånger under säsong. Alltså det blir lite annorlunda upplägg.
Ja, jag tror det är press för vilket SHL-lag som helst som ställs mot ett hockeyallsvenskt.
Men det är lika mycket press för båda lagen,
ja,
tänker
jag
nu.
Ja, jag menar, jag tror även att Oskarshamn, om de hade mött ett allsvenskt lag i år, så hade det varit tuff press på dem på det sättet. Men det är klart att ju större klubb, ju större press blir det,
ja,
så. Men,
ja.
Nej, så att den skillnaden blir, alltså det blir ju den skillnaden lite grann. Att tidigare har det varit lag, skönt flow, allt att vinna, som har mött ett lag som har blivit ofta små, rädda, mycket att förlora, mentalt spel i det stora hela. Så kommer det inte att bli på samma sätt nu. Det är klart att det kommer även vara ett mentalt spel i de här matcherna mellan två SHL-lag, men inte med lite andra aspekter i det där. Att det blir lite mer på samma villkor när de spelar mot varann, tror jag. Och sen kommer det vara en enorm press, för det är ju fortfarande risken att, precis som de möter i direktkvalen här mot ett allsvenskt lag, så riskerar du ju att åka ur i en sån matchserie. Så att det kommer ju naturligtvis att vara ett enormt tryck också på båda de lagen. Men mer mera samma förutsättningar.
Men det blir inte samma sak. Jag ska inte låta gubbe här, men jag kommer ju sakna de här kvalmatch eller kryddan som finns där, ett lag från Hockeyallsvenskan möter ett lag från SHL. Den kommer vi inte se nu på flera år. Och jag kan ju också gissa, om vi ser att Oskarshamn möter Malmö och så klarar sig Malmö kvar, de kommer ju inte tokjubla på isen. Det blir ju mer en lättnad, förstår vad jag menar.
Jo.
Det blir ju ingen champagnesprut eller springa omkring med suspen i huvudet i omklädningsrummet, utan det blir ju liksom lite lugnt och sansat att okej, vi redde ut det, tack Gud.
Jo, nej, men det kommer att bli oavsett vilket lag som vinner, så är det ju. Samtidigt har SHL-lagen vunnit mot de hockeyallsvenska lagen, så har det inte varit så mycket champagnesprut då heller, utan
nej,
det är ju
nej,
hockeyallsvenska lagen. Men jag håller ju med dig i det du säger. Samtidigt var det ju väldigt mycket kritiska röster mot den här kvalserien när den lades ner. Jag tycker att direktkvalet blev bättre än vad kvalserien var. Så att,
ja, jag håller med dig.
Jag tror inte att det här kommer att bli bättre, men samtidigt måste vi ge en chans. Sen är jag väl lite i det stadiet också, så man är väl... Man har ju inte riktigt läge att sitta och gnälla på vilken typ av... Man är ju glad om det blir spel igen nästan, som
ja,
det känns nu.
Det så att det är ju... vad tror du om det då?
Jag säger, var det inte Jürgen Klopp där som liksom sa på en presskonferens så bra att, varför, alltså jag är ju en enkel fotbollstränare, varför ska jag sitta och svara på sånt? Jag är ju fan en enkel sportjournalist, hur ska jag kunna
jo,
svara?
Jo, men du läser
ju...
Och...
Rykten. Ja. Ja, men jag sitter ju bara gissar.
Är du inte släkt med Anders Tegnell på något sätt? Eller
inte,
där, eller?
Inte det minsta. Nej? Jag kan säga så här mycket. Jag skulle bli både glad och kanske lite överraskad om SHL startar 19 september på samma sätt som det har varit tidigare, åtminstone i alla fall med publik och sådär. Men jag skulle bli glatt överraskad och jag vågar inte ta ut något i förskott när det gäller det.
Det måste bli av. Det finns de som har större problem än jag, men hemskt om vi ska fortsätta ha en höst utan hockey. Alltså det är värdelöst.
Ja,
vi börjar närma oss en timme, Abris. Är det mer du vill ta upp och är det mer vi ska lätta ditt hjärta innan du återgår till och ta bort, när du tar bort löven då från hängrännarna, har du en sån där krok som du trycker ner och drar, eller gör du för hand och så står frugan med en hink på en stege, eller hur går du tillväga?
Jag drar med handen faktiskt, jag får ha hinken
handen
själv också faktiskt. Vi kör bara en, det är inget tvåmansjobb känns det som det där, så att jag får klara av det själv.
Okej, innan du återgår till kladdet då, är det mer du vill?
Nej, men jag vet inte, vi pratade om Emil Pettersson och Kinnemin lite där innan, jag vet inte om vi ska ta med det kanske på slutet här och bara... bara nämna några.
Var ska vi placera Brandon Shinnimin som har varit liksom the biggest pest av SHL senaste säsongerna här? Var ska vi placera honom och vilken klubb tycker du behöver honom? Eller är han bränd?
Jag tror nog att han blir svår att placera någonstans. Jag tror nog inte att hans karriär kommer att fortsätta i SHL om han nu väljer att bryta med Växjö, eller om Växjö väljer att bryta med honom, eller hur det nu blir, så tror jag att han kommer att spela i ett annat land än Sverige.
Lite lacho när vi breakar den här storyn. Undrar, han har ju säkert fått det till sig att någon har mässat honom eller någonting sånt där. Undrar vad han känner då. Nu kanske han har fått någon signal på det innan och sådär, men det kan ju inte vara roligt när man får veta att en arbetsgivare är på väg att byta bort den. Tänk om du fick veta att Aftonbladet försökte byta bort dig mot kamratposten eller någonting sånt där.
Ja, jag tror väl ändå han har lite vibbar. Men de har säkert haft ett exit-samtal innan han åkte tillbaka, om de nu har med det. Annars har de väl hörts på telefon, och vi känner ju säkert lite vibbarna från klubben. Jag skulle tro att även hans agent kan har talat om det för honom, för jag tror att det bör han ha gjort. Så jag tror att han var lite förberedd på det här, att det inte varit helt tagen på sängen, men det är väl klart, det är inte alltid som de hinner förmedla de här sakerna innan vi skriver det. Sen får vi se lite grann. Ja, det är ju bra.
Men vilken klubb behöver en spelare som kan offra sin vänstra fot för att vinna?
Alltså Shinnimin är ju en ganska komplicerad spelare. Jag skulle säga att jag har hyfsad kännedom ändå med lagkemi, och det finns ju alltid en gräns när hans helheten av honom går över till någonting negativt. För han har ju vissa positiva egenskaper, men när det blir för mycket fokus runt de här andra sakerna och han inte levererar riktigt med poäng så som han har gjort tidigare heller, va, så väger det ju gärna över. Och den här säsongen kände jag att det var så verkligen, att med en spelare som Shinnimin får ju alltid positiva och negativa sidor, men så länge vågskålen med den positiva är väger tyngre, så är det okej, va, då kan man stå ut med de här mindre bra sidorna. Men nu kände jag att det varit lite för mycket av liksom runt det här, det var lite filmningar här, det var dåligt med poäng där, det blir lite för mycket fokus runt honom. Det var ju lika i kvartsfinalen mot Luleå, så var det ju inget som lyfte Växjö med den här turbulensen som var runt honom. Så att jag tror att det är, man har kommit till en punkt där man känner att det negativa väger över.
Emil Pettersson då, välbetald, cirka vad vi har hört, 250 000 i månaden, kanske inte levererat utifrån prislappen, men har ju en uppsida, och det finns ju hockey-DNA i den där familjen som saknar motstycke, och där himlen är taket, det finns ju ingen begränsning där. Hur ska han göra för att studsa upp och komma igång, och hur ska Växjö hantera den här situationen? De har ju ändå trott på honom, tagit hem honom och vill att han ska bli en första kedjespelare.
Ja, och jag tror så här med Emil Pettersson, att jag tror dels, som vi är inne på, 260 000 hörde jag till och med att han skulle ha tjänat, men någonstans där. Jag tror att det är en väldigt hög lön. Jag tror inte att det är jättemånga klubbar i det här läget som är redo att liksom ta över den lönen, och så ska det vara en klubb som han dessutom vill komma till. Och jag tror inte Växjö är så jättesugen på att gå in och subventionera allt för mycket av den här lönen heller, om jag ska vara ärlig. Utan då tror jag hellre att man kör vidare med Emil. Men man har i alla fall gjort ett försök, och det är viktigt också att det vi skriver är ju att han bjuds ut till andra klubbar, kan man säga. Man kollar förutsättningarna. Går det att göra en bra affär på det här? Kan vi hitta en bra affär? Kan spelaren tänka sig det? Det innebär ju inte per automatik att det blir så. Utan det kan, och just i Pettersson-fallet så finns det ju en del. Det är ganska komplicerat, kan jag tänka mig, just med lönen och hitta någonstans att spela. Så jag tror väl att Växjö också, som du säger, ser den här uppsidan hos honom. Blir han kvar, då kommer vi att träna honom hårt. Vi kommer att försöka bygga honom bättre. Han har en säsong nu efter 2 år i AHL där det är mycket resande, inte så mycket träning och sådär. Så då tror jag att man försöker gå all in och få honom att vara den här första centern som han ändå var under 3-4 veckor någonting där, som han en öst in. Han gjorde nästan alla de här 25 poängen under en månad. Jag satt och gjorde veckans lag, och jag tror han hade med 2 eller 3 gånger där eller någonting under en månads tid. Han var grym, alltså, gjorde hemskt mycket poäng. Men precis som hela Växjö var ju Det var ju inte bara Pettersson som var dålig i Växjö. Det var ju nästan ingen som var bra i Växjö. Vem var bra? Melart var bra. Josefsson typ var bra på sin nivå. Liksom. Det var ungefär de två vi hade med på vår femte lista. Alla andra underpresterade ju mer eller mindre. Och där var ju inte Pettersson något undantag. Så då kanske det var andra saker som var fel än bara spelarna.
Mm. Vi får se vad som händer. Det blir spännande. Ja, det är det enda vi gör. Bevaka silly season och göra listor. Det är det enda vi gör nu fram till i september. Så är livet. Jag fick in en nyhet där under podden.
Gud vad bra.
Ska jag ta den eller ska vi skriva den i, på nätet? Ska vi lägga den i supernytt eller ska vi liksom dra ut den här?
Du har ju varit 20 år nu va, på Aftonbladet och vägt
21.
Ja, och vägt fram och tillbaka just den här saken. Så jag litar fullt på ditt omdöme där faktiskt.
Jag tycker bara en 2+ nyhet då. Så att AIK har värvat en målvakt. Vill ha 5-poängsnivån.
Kör.
Har Brinkens IF som moderklubb.
Mm.
Kan du den här? Alltså, tar du den här så lovar jag att jag ska bära din datorväska under hela nästa säsong.
Oj, är den så svår? Ja, Brinken är, ja. Det är ju Östermalmsklubb i alla fall, va? Är det inte så?
Nu sitter du och googlar
nu? Nej, alltså, jag har ju mött Brinken med mitt pojklag där. Och det vet jag att det var, ja. Det var mycket. De hette Tobi efter namn.
Vill du ha 4 poäng nu? Eller?
Ja, jag spår det bara.
Nu är jag inte riktigt förberedd här då, men vi kan väl säga 4 poäng. Ja, är 1,84 lång, väger 75 kilo, har plocken i vänster hand.
Ja, det har ju de flesta. Det var väl inte så mycket hjälp. Alltså har plocken i den vänstra då. Nej, men du får ösa på där. Jag kan inte det.
3 poäng, är skolad i Haninge, Nacka och Tumba. Var under 2 säsonger, jag vet inte vad man kallar det för, proffs eller juniorspelare i Fighting Spirit och New Hampshire Fighting Spirit. Två lag som spelar i NH3 EHL, jag vet inte vad det är för liga. Och efter det så gick han tillbaka till Tumba. Det här är jättesvårt att avgöra. Ja, kan du det här så? Jag rasslar vidare. Jag hoppar ner på en poängsnivån där, för jag orkar inte ta 2-poängsnivån. Förra säsongen gjorde han supersuccé i Boden och var kanske hockeyettans bästa målvakt förra säsongen.
Ja, det vart jag i tagen på Ruben mer. Jag har dålig koll på vem som stod i Boden och gjorde det bra där faktiskt. Så att jag får ge mig på den.
Han har samma efternamn som en känd skådespelare som heter Lena.
Lena Endre?
Ja.
Ja, du ser. Jag heter han Endre i efternamn.
Ja.
Jag är bättre på skådespelaren på ja, Boden målvakter.
Claes Endre då, Claes har jag fått in att han är klar för AIK då. Ja, så då kan vi, efter lite slingerslanger här så blev det ju klart. Du hade ingen aning vem det var.
Nej, va? Det kan jag faktiskt erkänna. Men efternamnet talar jag om att det är Brinken. Så de brukar ha lite sådär flashiga efternamn när de spelar Brinken. Mm.
Alf Reuterskjöld och så vidare.
Ja, så lite säga. Så. Ja. Ja, men det blir nog bra.
Ja, men den var svår. Det var nog första gången som du inte har klarat av min quiz. Ja. Men den här var nog svårast också då.
Ja, den var lite lurig. Det gör jag. Men det var lite pinsamt att inte jag kunde. Om man nu var så bra i Boden i vinter. Men hockeyettan har liksom runnit lite utanför här för min del.
Det är ju Leifbys hemområde.
Ja.
Du, vi har faktiskt passerat en timme och vi måste sluta nu. För vi har ju faktiskt ingen övertid i våra klausuler.
Får jag ställa en sista fråga till dig?
Ja.
Träna Samhallan Växjö nästa år.
Ja, men jag har ju ältat det här med dig och jag tycker att Växjö ska göra som Modo, eller som kanske Modo gör, att de släpper honom. Och sen tror jag Bern är ju drömmen. Tänk att få träna Bern. Och jag tycker också att Växjö har gått neråt de senaste åren. Den här säsongen är ju kanske en av de sämsta säsonger de haft sedan de gick upp till SHL. Så varför inte tränarbyten? Men sen är det ju svårt 14 april att hitta en ny tränare. Det är väl det som är utmaningen. Men hade jag varit Växjös klubbledare så hade jag inte stoppat Sam från att träna kanske den roligaste klubben i hela Europa. Du då?
Nej, men nu lämnar vi trade. Nej, men jag tror nog inte att Henrik Evertsson är jätteintresserad av att gå ut och leta en ny topptränare nu i mitten på april, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att han blir kvar i Växjö.
Tänkte den cirkusen att Björn Hellqvist signar med Växjö?
Ja, det var ju faktiskt en sån tanke jag hade innan det här med Leksand kom upp. Det var ju min först, när det här med Hallam kom upp så tänkte jag, vem kan vara aktuell i så fall? Vad kan göra att Everson släpper honom och hittar en ny tränare? Då var det första namnet som dök upp i min skalle var ju faktiskt Björn Hellqvist. Och sen en dag senare så kom det här med Leksand. Då. Så då följer det lite grann där. Men det var faktiskt det namn jag tänkte på som ersättare för honom.
Så här kan vi lösa det. Sam Hallam till Bern, Björn Hellqvist till Leksand, Jonas Rönnqvist tar över Modo och sen Stefan Lilleslund tar över Växjö. Ska vi säga att det blir så?
Ja, det var dina ord där. Jag tror väl kanske inte att Stefan Lund kommer att ta över Växjö, men det är ju en annan sak. Då.
Ja, men vem ska vi placera där om vi ska låta Sam få njuta lite vid den här fantastiska schweiziska staden?
Ja, det var ju Björn Hellqvist som var mitt namn. Nu har jag inte
Jo, men han ska ju till Leksand nu, så att nu måste du hitta på ett nytt namn.
Ja, Jonas Rönnqvist kommer inte komma att stå i ett bås igen, men han hade ju varit intressant i Växjö. Men
varför han inte intressant, varför han inte intressant i Modo då?
Ja, jag tycker att han ska vara på högsta nivå.
Okej, vem tar du till Modo då? Okej, du måste upp med till tränarnamn.
Jag tycker toppennamn för Modo, om nu inte Leksand tar det, är naturligtvis Thomas Samuelsson. Jag skulle tycka det var ett bra namn faktiskt för dem i det här läget.
Ja, men nu. Nu måste vi avrunda. Vi har ingen övertidslägg, utan nu är det dags att stänga ner. Tack för idag, Abris.
Tack själv.